Ekopodden. Klimatet, klotet och Kalmar. Du lyssnar på Ekopodden. Vid micken sitter Elvira och Stina med ett brinnande engagemang för hållbarhetsfrågor och med funderingar på att både det gröna och det sköna behövs för att vi ska kunna vända skutan i tid och segla in i det hållbara samhället. Varmt välkomna. Varsågoda, Elvira och Stina.
Hej Stina.
Hej Elvira.
Du, längtar du till din 53-årsdag eller kanske din 68-årsdag?
Alltså längtar, det vet jag väl inte riktigt. Men nu är du sådär kryptisk igen som du brukar vara. Vad vill du säga med det egentligen?
Jo, för du lagom till din försenade 50-årskalas va? Så ska ju vår kommun vara klimatneutral. Och lagom till att du går i pension, om du har tur och pensionsåldern inte höjs alldeles för mycket mer, så ska Sverige som helhet ha nått det tillståndet.
Just det, då är jag med på vad du menade. Och det är ju såklart, det är ju något att längta till, även om det känns väldigt långt borta, både på ett personligt plan, men också med tanke på hur vi ligger till när det gäller våra utsläppsminskningar.
Ja, men det är ju lite spännande att tänka på hur samhället kommer att förändras framåt och i vilken värld vi lever då, om vi lever såklart. Och om jag fortsätter med att säga klimatneutral, klimatpositiv, fossilfri, koldioxidekvivalenter, netto-nollutsläpp, vad tänker du då?
Jag tänker att det är många begrepp och det är inte alltid lätt att hålla isär de här eller förstå fullt ut vad man menar. Så jag tror att en ordlista kanske för alla de här begreppen skulle behövas för att kunna hänga med i debatten och ta till sig fakta och information.
Mm, och där är vi inne på det spår som vi kommer ägna det här avsnittet i Ekopodden åt. För vi ska berätta om klimatneutrala Kalmar, alltså kommunens arbete med satsningen Klimatneutrala städer 2030. Men vi ska också gräva i hur vi kan förstå och hur vi kan kommunicera kring vad det här betyder. För om vi ska vara ärliga nu Stina, så är det ju inte orden i sig som är viktiga, utan mer vilka associationer man får till dem och vad de leder till. Alltså sånt som vilka känslor framkallar de hos mig, blir jag engagerad, intresserad, vill jag veta mer när jag hör de här begreppen? Eller känns det mer som att det här är någonting för särskilt invigna och det berör inte mig ett skvatt, jag förstår inte och ja, jag vill inte veta. Och det är ju en jätteviktig skillnad om man vill nå ut med ett budskap.
Ja men absolut, och det här är ju jätteintressant, alltså hur får vi till en sån här beteendeförändring? Vilka metoder har visat sig vara framgångsrika?
Ja, något som många använder sig av det är nudging. Det är ju en, ja, jag vet inte, ganska ny metod ändå för beteendeförändring som betyder att knuffa lite lätt i rätt riktning. Inget tvång och inget sånt utan en liten enkel knuff. För att få någon att göra det ett önskat beteende helt enkelt. Det handlar om ganska små medel som hjälper oss att ta rätt beslut. Men utan att man också till exempel betalar någon eller så. Utan det ska vara liksom bara en liten lätt knuff. Mm. Och klassiska exempel på nudging det är att måla fotspår på marken som leder fram till en papperskorg. För att så många som möjligt ska gå den vägen och slänga sitt skräp där och inte någon annanstans. Eller att använda en mindre storlek på en tallrik så att man inte tar till sig mer mat än man äter upp.
Ja, det är smart. Ett annat smart sätt är ju att charma den inre latmasken hos oss. Eller spinna på vårt starka flockbeteende. Att man vill ju inte vara sämre än någon annan eller grannen. Storytelling, det tycker jag är jättespännande. Alltså hur man skapar en berättelse kring till exempel ett område eller ett företag kan det ju också vara. Och det här kommer vi att tala mer om i podden idag. Men jag tänker vi kanske behöver beskriva klimatneutrala Kalmar först. Vad är nu det för något?
Mm. Alltså sen hösten 2021 så är Kalmar kommun tillsammans med 22 andra svenska kommuner med av en satsning som heter Klimatneutrala städer 2030. Och det är en kraftsamling för att snabba på omställningen till ett hållbart och klimatneutralt samhälle. Det görs ihop med ett strategiskt innovationsprogram som heter Viable Cities. Och så är det 6 centrala myndigheter, till exempel Naturvårdsverket och Boverket och Energimyndigheten, Vinnova och så vidare. Och för Kalmars del så innebär ju det här samarbetet möjligheter och resurser att bygga en plattform för nya arbetssätt och lösningar. Och att vi kan lära från andra klimatambitiösa kommuner och myndigheter. Något som i förlängningen förbättrar förutsättningarna för att vi ska vidareutveckla den här staden och den här kommunen i en riktning som är bra för invånarna, för företagen och för samhällets ekonomi. Och dessutom då ligga inom gränserna för vad som är bra för klimatet och för vår planet.
Ja, det där låter ju som en bra klubb att vara med i. Men jag måste ju också fråga hur det här påverkar egentligen den lilla människan, om man får säga så. Alltså, många vill ju veta hur man själv kan bidra. Och det där med samhällsutveckling, det kan ju låta liksom tungt, svårt, något som tar väldigt lång tid.
Mm. Det är lätt att tänka att det jag själv gör, det bidrar inte så mycket. Men en stor omställning som det här är då med klimatutmaningen, den måste ske i kraften av många. Ensam är inte stark, och stark blir man ju av att vara många helt enkelt. Så vi behöver vara många som tar ansvar i det här, och vi måste också visa på möjligheter, inte bara skyldigheter och så.
Mm. Men kan du nämna något konkret exempel då på vad kommunen har gjort hittills inom ramen för klimatkontraktet och för att vi ska bli klimatneutrala redan 2030?
Ja, nej, men då vill jag väldigt gärna berätta om en produkt som precis har landat hos oss här. Det är nämligen Kalmar kommuns första koldioxidbudget. Tada!
Ja, där har vi ytterligare ett begrepp här till ordlistan, hör jag.
Precis, och det här kräver väl ändå sin förklaring. De flesta av oss har nog hört talas om olika utsläppsmål. Att till ett visst årtal så ska utsläppen ha minskat med till exempel 50% eller 100% för den delen. Och världen har ju bestämt genom Parisavtalet att till 2100 så ska utsläppen ha minskat så mycket att den globala temperaturhöjningen hålls väl under 2 grader och helst 1,5 grad. Så långt är vi med, eller hur? Mm. Och det är ju givetvis bra med sådana målår och måldestinationer, men så behöver vi också verkligen veta hur ska den resan dit se ut och vad behöver ske varje år för att vi ska nå dit. Och därför nu är det många länder och städer och även nu Kalmar kommun då, som har landat i att komplettera de där målen med en koldioxidbudget. Och en koldioxidbudget är, fokus i en sån är att man tänker på volym. En total volym av utsläpp som man inte ska överskrida. Helt enkelt den maximala volym koldioxid som kan släppas ut om vi vill begränsa jordens temperaturhöjning till en viss nivå.
Okej, du får fortsätta förklara det.
Tänk dig en vanlig budget som du fick när du var liten och du skulle gå på marknad. Jag fick en sån i alla fall av min mamma. Då sa hon så här, 20 kronor var så god. Kanske inte var 20, kanske var 10 kronor på den tiden. Men i alla fall, den här budgeten får du spendera precis som du vill. Men du får bara de här 10 eller 20 kronorna, så tänk efter vad du lägger dem på. För om du går till marknaden och handlar allting vid det här första bästa ståndet du kommer till, ja, men då har du ju inget kvar när du kommer till nästa och så vidare. Och så skalar vi upp det här till en planetbudget som anger hur mycket fossil koldioxid som vi kan släppa ut på hela planeten för att vi ska klara målen till ett visst år. Och så fördelar vi den då globalt och per år. Och den här globala budgeten, den är vi väldigt många som ska dela på. Och den behöver sen också skalas ner till varje land och i slutändan till varje kommun och individ.
Ja, men det var en bra jämförelse, det där med veckopengen på marknaden. Men globalt sett så tar den här gemensamma koldioxidbudgeten även hänsyn till att vissa länder måste ju få fortsätta släppa ut lite mer än alla andra, eller hur?
Ja, precis. För länder som inte har uppnått en välfärd där basala behov, ja, mat och bostad och så vidare, för invånarna säkras, den får ju lite mer utrymme. Och de här icke-industrialiserade länderna får lite mer. Men så tänk igen på marknaden då, att du får hålla dig till din budget. För om du till exempel skulle övertala lillsyran, ja, i ditt fall blev det väl stora systern då, men i mitt fall var det ju lillsyran, om att få använda också hennes budget eftersom din är slut, va? Då har ju du egentligen tagit mer än din egentliga tilldelade andel. Så när vi använder mer än vår tilldelade koldioxidbudget, då inkräktar vi på andras utrymme. Ja, det är ju det som blir klimatorättvisa helt enkelt. Men vi summerar lite till här. Så istället för att ange hur utsläppen ska se ut ett visst år, till exempel netto noll för Kalmar år 2030, så beskriver vi budgeten i en volym koldioxid över tid. Den maximala volym koldioxid som vi kan släppa ut om vi vill begränsa uppvärmningen till en viss nivå.
Och vad är vår budget då? Alltså vad kan vi som kommun använda den här informationen till och en sån här budget då rent praktiskt?
Vi börjar med det första då. Vår budget är för Kalmar kommun som geografiskt område, ska jag säga. Den är då 1 222 219 ton, väldigt exakt där. Om vi räknar från 2023 i år alltså. Och just nu ligger våra utsläpp på ungefär 180 000 ton. Så då får man med enkel matematik räkna ut att om vi fortsätter med utsläpp på den nivå som vi gör idag, då är vår budget totalslut på 7 år. Så, så kan vi ju inte riktigt hålla på, utan istället behöver vi ju minska hur mycket vi släpper ut, och då har vi också räknat på att minskningstakten, den behöver ligga på nästan 13% varje år här. Skulle vi vänta med att göra åtgärder senare, så skulle den behöva ligga på ännu mer, kanske om vi väntar 2 år så kanske 15% eller ytterligare ett år 17% och så. Men det är ju rätt så svårt det här, men rätt använd så kan den här kunskapen vara verkligen ett konkret hjälpmedel för hur vi ska styra och reglera de här kumulativa, ackumulerade, sammanlagda utsläppen som sker år från år. Och vi vet den här farten, vi vet att vi måste minska med 12,9% varje år. Och en koldioxidbudget, den trycker verkligen också på att faktorn tid har en mycket djupare och mer tvingande betydelse än vad vi någonsin har velat tro. Viktigt att få till tidiga åtgärder som minskar utsläppen här i närtid, för att då kommer den totala utsläppsminskningen bli mycket större än om vi börjar långt senare med samma åtgärd.
Just det, så är det. Och du, på tal om storytelling som vi nämnde i början, det här med att kommunicera så att man förstår. Jag tänker, du brukar vara bra att tala i bilder. Kan du ge oss en bild så att vi förstår lite bättre kring den här budgeten då?
Ja, men jag funderar lite på det och vi ska se om jag lyckas förklara det här bra. Men tänk dig en matsäck som ska räcka en vecka. Man packar den för 7 dagar, säger vi. Men sen i början på den här veckan så hittar jag ett sätt som minskar behovet av själva matsäcken. Jag byter kanske ut en ingrediens mot en annan som är mer mättande. Och då behöver jag inte lika mycket av den här dagsransonen av min matsäck. Och jag blir ändå mätt och belåten. Men i och med att jag gjorde den här då förändringen i början av min veckoresa, så blir den sammanlagda kumulativa effekten större av åtgärden än om jag skulle komma på den på hemvägen när resan nästan är slut.
Ja, det är lite klurigt att tänka det här. Och det här kumulativa, det är också ett svårt ord som skulle behöva in i en ordlista. Men jag förstår logiken när du förklarar på det här sättet.
Ja, nej, men jag håller verkligen med. Det här är någonting man behöver pröva sig att läsa och förstå. Liksom. Men vi kan tänka så här också, att de utsläppsminskningar vi lyckas få till, de leder egentligen inte till att den sammanlagda halten av koldioxid i atmosfären minskar, utan bara att vi fyller på i en långsammare takt. Så för att stanna av temperaturhöjningen måste vi sluta fylla på med koldioxid. Och nu tar jag den sista bilden här, jag försöker lite till här. Om vi häller upp vatten i ett handfat, alltså vi fyller på med koldioxid i atmosfären. Och sen så minskar vi vattenstrålen. Då, ja, vi minskar alltså våra utsläpp. Men det betyder ju inte att vi hindrar den slutgiltiga översvämningen från det här handfatet om vi inte stänger av kranen. Så vi måste alltså sluta fylla på koldioxid i atmosfären.
Ja, men du, det där, där satt den tror jag. Det där ser jag väldigt tydligt framför mig hemma i badrummet. Och jag tror att det jag och alla andra behöver förstå är att det är smartare att agera här och nu än sen och då. Samtidigt så går det ju inte bara, som du säger, att stänga av vattnet eller trycka på stoppknappen och helt avbryta alla former av aktiviteter som innebär koldioxidutsläpp. För det skulle innebära en katastrof på annat sätt. Vi är ju en väldigt stor och växande befolkning på jorden. Indien beräknas ju passera Kina nu i vår, om de inte har redan gjort det, som världens folkrikaste land. 1,4 miljarder nu. Medan Kinas befolkning då förväntas minska, så ökar ju Indiens. Och vet du, det är nästan hälften av befolkningen där som är under 25 år.
Ja, det är obegripligt egentligen. Det är svårt att ta in ju. Mm. Men sant det där såklart att de här minskningarna av utsläppen måste ske i en takt som inte inskränker på människors välmående. Och att vi måste också tänka solidariskt. Det är verkligen samma budget som vi har här. Den vet ju inga landgränser till exempel.
Nej, för att människan ska få sina grundläggande behov tillgodosedda så är ju många tyvärr än så länge beroende av fossila bränslen. Så det är ju den där jämvikten vi måste få till, att både tillgodose våra mänskliga behov som mat, hälsa, utbildning, utan att då överskriva de här planetära gränserna och inkräkta på den biologiska mångfalden, ett stabilt klimat och rent vatten, utan en budget i balans helt enkelt.
Mm, precis. Men hur får man vanliga medborgare nu att ta till sig den här informationen och bidra till omställningen så att vi kan skapa de nödvändiga beteendeförändringarna? Det finns ju olika sätt, Stina, att närma sig allmänheten. Och, ja, hur gjorde vi förr?
Ja, men det finns olika sätt som du säger. Och vi liksom har väl alla sett de här dystra bilderna på svältande barn och det är isbjörnar på smältande isflak och sen har vi ju de här mängderna av statistik från IPCC-rapporter och det är grafer och diagram. Det finns ju verktyg om man själv vill beräkna sina personliga utsläpp för att kunna göra förändringar i sin vardag. Och det här kanske liksom passar några, men alla kanske inte blir inspirerade av det utan kanske lite mer deppiga.
Mm, det finns ju en risk för det, helt klart. Variable City som vi nämnde här i början, med klimatneutrala städer, de menar också att fakta är överskattat när det kommer till att ändra folks beteende. Istället menar de att kommunikationen måste spela mer på människors känslor och att vi måste framhålla fördelar med en omställning och vad det kan innebära. Ja, dels i det dagliga livet och också liksom erbjuda den här hoppingivande framtidsbilden. Det goda livet, ett hållbart, klimatneutralt, friskt samhälle med plats för fler och liksom mer kvalitet. Så. Snarare då än att komma med hot och pekpinnar och kräva stora livsstilsförändringar som upplevs liksom vara en försämring av livskvaliteten. Mm. Och de menar att våra budskap ska vara känslosamma, de ska vara vetenskapligt korrekta och de ska ha en lokal anknytning för att få fram. Det tänker jag att det liknar ju precis det resonemang som man brukar föra om vad är det som har ett nyhetsvärde.
Ja, och något som stämmer in på de här två första kriterierna som du sa, att de ska vara känslosamma och vetenskapligt korrekta, det är ju Conservation Internationals filmer där kända skådespelare har lånat ut sin röst till olika delar av naturen. Och så berättar de utifrån sitt perspektiv och hur de har påverkats av människan.
Mm. Ja, men precis, klockrent där ju.
Ja, eller hur? Då har vi ju Julia Roberts, hon är ju Moder Jord.
Självklart.
Harrison Ford, han är havet.
Logiskt.
Edward Norton är jord.
Ja.
Och Penelope Cruz är vatten.
Ja.
Så finns det ju många fler filmer och skådespelare.
Ja, men du, vad är det då som gör att just de här liksom, bilderna griper tag i oss, tror du?
Ja, men jag tror att de här filmerna är så bra för att det är liksom en kombination av en väldigt övertygande berättarröst, de här skådespelarna då, sen är det ett välformulerat manus och sen ett väldigt vackert bildspråk. Och sen avslutas varje film med ett och samma kraftfulla och tydliga budskap. Naturen behöver inte dig, men vi behöver naturen. Mm. Och de är ju bara 1,5 till 2 minuter långa, men de lyckas förmedla så mycket på den korta tiden.
Mm. Ja, men det är ett bra filmtips, helt klart.
Det är ett filmtips, och jag har ett filmtips till faktiskt idag.
Aha.
Och det är på temat social hållbarhet. Och den filmen heter 1000-kronorsloppet. Och jag tror att den visades för första gången i samband med barnrättsdagarna 2018. Och den här filmen, den handlar om barns rätt till jämlika uppväxtvillkor och hur barns rätt till god hälsa, utbildning och utveckling verkligen påverkas av vilken miljö som de växer upp i då. Och det är också en kort film, men den glömmer man heller inte i första taget. Finns på YouTube.
Mm. Vi i Kalmar kommun, vi har ju också försökt oss på att göra film, eller hur? Vår budget räckte ju visserligen inte till de här amerikanska Hollywood-skådisarna, men våra lokala förmågor gjorde väldigt bra ifrån sig, tycker jag.
Ja, men tackar, tackar.
Ja, och de filmer som vi spelade in, de handlade ju om mobilitet och vilken mobilitetstyp man är. Ibland tänker man att det kanske inte spelar den här rollen då, vad man gör som vi var inne på, men att det är svårt att se hur påverkar lilla jag i arbetet att skapa ett hållbart samhälle. Men igen då, kraften av många, våra val spelar roll. Och i den här filmen som vi har gjort på tema mobilitet så får vi träffa miljövänlige Mahmud, rationella Rakel, alltså Stina här då, och bekväme Bengt. Och sen så kan man fundera på vem av de här som man är mest lik. Och det bygger också på det faktum att i Kalmar så är 44% av alla bilresor under 5 kilometer. Hur många av de här skulle kunna ske med gång och cykel eller kollektivtrafik istället? Behovet av att förflytta oss, det kommer väl inte minska så särskilt mycket i framtiden. Men Kalmar växer och platsbristen är ju redan påtaglig i form av trängsel och förseningar och parkeringsbrist och så. Så att ett förändrat resmönster där från invånarna, det är avgörande för hur vi ska kunna fortsätta växa. Och då måste vi använda mer yteffektiva transportsätt och lämna utrymme för dem som av olika anledningar inte kan låta bilen stå för att ta sig fram. Så, men vi kommer prata mer om det här med mobilitet i ett senare avsnitt under året, har vi tänkt.
Ja, det är ett intressant ämne. Men du, då kan vi konstatera att filmer med ett vetenskapligt korrekt information, men som framförallt berör på ett emotionellt plan, det verkar vara ett framgångsrikt koncept. Men vilka andra bra metoder finns det?
Ja, det som jag tänker på som var intressant, och det har du ju redan nämnt här, det är det här med storytelling. Någonting att berätta om den här framtiden som är mer tilltalande och lockande. Något att inte vara rädd för utan mer lockas och längta till faktiskt.
Och hur ser det ut i den framtiden då om du får drömma, Elvira?
Oj, oj, oj. Nu ska jag drömma på här. Jag tror på färre bilar i innerstaden. Mer plats för levande stadsliv. Som skulle kunna innebära folkliv, mötesplatser, kreativitet, spontanitet, grönska. Det låter väl skönt. Mm. Utrymme för gång, cykel och kollektivtrafik vill ju jag väldigt gärna se. Och att staden är mer en plats där man vill träffas. Att den sociala hållbarheten liksom verkligen kommer fram, kommer till sin rätt. Och att vi får större engagemang i samhället. Mm. Ja, men till och med så skulle man ju kunna använda kollektivtrafiken för att mer mötas och interagera och samtala på bussen. Idag sitter folk mest tysta.
Ja, kolla mobilen.
Mm. Och så tänker jag också att tekniken har gått framåt så att vi inte längre behöver känna skam på om vi till exempel skulle resa med flyget, för det har blivit mycket mer miljövänligt och bekvämt alternativ om man vill ta sig längre bort. Och så hoppas jag att vi kan bo i grönare och friskare hus där utemiljön har liksom minst lika stor betydelse som innemiljön. Och sen är det väl kanske det här med maten då, att vi ska äta någonting som både magen och planeten mår bra av.
Ja, men det låter ju som ett riktigt drömscenario där som du målade upp. Det låter nästan som en utopi, det här att trängseln i tunnelbanans morgonrusning skulle kunna bli en plats för att interagera, samtala och spännande möten.
Och det kanske vi är då när du är 68. Eller 92. Ja. Ja, nej men precis. Fokus kanske mer på det kvalitativa och det mentala. Vad vet jag? Yoga, sammankomst i någon park spontant, bokcirklar, andra kvalitativa aktiviteter. Mer utrymme, mindre stress. Och sen så tänker jag en sak till, och det är ju att produkter och det vi använder ska vara mer hållbart och hålla länge. Hålla mycket längre och kan delas med fler utan att för den del försämras.
Mm. Men du Elvira, du var ju också med häromdagen när det snackades utveckling av området runt giraffen här i stan. Vill du dela med dig några tankar kring det också?
Mm. Det passar ju på det här temat. Vi har ett projekt där som heter New European Bauhaus. Och vad jag förstått så är det här ett EU-projekt i alla fall. Och att det är centralt ifrån EU som man vill hitta ett antal spetsprojekt som mer kan utveckla hur vi ska jobba med samhällsutveckling. Och Kalmar kommun är faktiskt den enda svenska piloten med i det projektet och det initiativet. Och vi tittar på det område som är i och runt giraffen. Och här finns ju ganska mycket industrier. En del ganska stora och bullriga och andra lite mindre. Och så finns det verksamheter för sport och det finns ett antal gymnasieskolor och en del bostäder. Men tanken är att ändra det här områdets karaktär och förstärka sånt som man vill behålla och kanske få en mer mixad karaktär. Men hur skapar man den förändringen då? Den här ganska stora förändringen av vad det är för en berättelse som det här området ska bära.
Mm, vi behöver ju fler bostäder här i stan, men i det här området så är ju både järnvägen och sen har vi den här stora Lorensbergsleden som är hinder. De är inte lätt att passera, allra minst om man inte då sitter i ett tåg eller i en bil. Och sen kan de vara mentala barriärer också, att områdena känns betydligt längre bort fast de egentligen ligger väldigt centralt och de kanske liksom inte känns inbjudande alls. Fast det egentligen har en jättestor potential då.
Ja, nej men jag håller med. Vi pratade en hel del om det, om hur man ska kunna röra sig i det här området på ett smidigt sätt och kanske också verkligen förändra för en cyklist. Och inte minst då, om man vill till köpcentret Giraffen här så är det lite halvsvårt tycker jag i alla fall att ta sig dit med cykel och det är mycket parkeringsplatser och så. Och de säger själva där från butiken eller butiksledningen att det är fler och fler kunder som cyklar till området. Och då behöver man också underlätta och göra det mer bekvämt.
Precis, då kommer vi in på det här att charma den inre latmasken då, som vi pratade om. För själv cyklar jag gärna till Giraffen och handlar, för då kommer jag med cykeln rätt fram till entrén. Jag får parkera under tak, jag behöver inte bära mina matkorgar så långt då. Till skillnad från om jag skulle ta bilen.
Mm, precis. Men just det här, hur kan man skapa mer attraktivitet i det här området? Någonting som lyfter området och skapar mer den här känslan av det de kallade för livability. Jag hittar egentligen inget svenskt ord för det, men det är väl någon slags kombination av livslust och fysisk miljö i min egen tolkning här. Att den fysiska miljön ska ge förutsättningar för människor att må bra. Bort med asfalten, in med grönskan. Så ja, men vad tror du om rave party där istället för bilhimmelrike längs Lorensbergs leden? Det var ett förslag.
Ja, men utifrån de bilderna jag har sett så tycker jag det känns väldigt lockande. Men jag fattar ju att det gäller att skynda i lagom takt. Och det här är 120 företag och 65 markägare i området som man måste diskutera med. Och liksom få ett samförstånd.
Ja, sant. Stina, nu är vi tillbaka där du nämnde. Du nämnde ju i början där några andra sätt för att få till beteendeförändringar. Skärma den här latmasken och spinna vidare på vår egen vilja och följa strömmen kanske också. Var lite bättre än grannen. Ska vi utveckla den delen också innan vi fortsätter här, ge något exempel på det?
Ja, men absolut. Och jag kan ju då ta ett exempel för mig själv. Att vi i vårt ganska så trånga garage så står det 2 cyklar framför bilen. Så det blir ganska omständligt att först baxa ut dem innan jag ska klämma mig förbi några sparkcyklar som står där utan att välta dem. Och sen ska jag då öppna den lilla bildörren och klämma mig in i försätet. Och då känns det faktiskt ofta mycket enklare att välja cykeln som står ytterst då, om jag inte ska så långt och inte har så mycket att bära på då.
Mm, vad bra att du har klämt ihop det så i garaget då. Och när det gäller att titta på vad andra gör och följa strömmen och det. Forskningen visar ju att vi är mycket mer benägna att snegla på hur vår närmaste omgivning agerar. Snarare än till exempel nationell statistik. Så av en händelse så har vi ju konsumtionskompassen som vi berättade om i ett poddavsnitt från i höstas. Koll på konsumtionen heter det. Mm. Där kan vi ju ner på postnummernivå kartlägga hushållens konsumtionsmönster kopplat till en massa olika kategorier som livsmedel, kläder och skor och så.
Just det, och tänk då om den här kompassen kan vara ett sätt att bidra till beteendeförändringar i Kalmar. Att vi sneglar på de bostadsområden som har ett mindre klimatavtryck då när det gäller konsumtion och att man försöker ta efter dem, det vore ju häftigt.
Det var jättehäftigt och jag hörde ju att Malmö, de pratade om att skapa någon typ av livsstilsavatarer. Det där var väldigt intressant, men jag måste luska fram lite mer information om det, så kanske återkommer. Men vi å andra sidan, vi är ju duktiga på film, så att vi kanske ska fortsätta upp med det då istället för att få ut det här budskapet. Så vi får väl göra, Stina, du får väl hoppa in där igen. Rakel får göra comeback helt enkelt. Ja, eller hur? Mm. Vad vore det?
Ja, vi kommer tillbaka till konsumtionskompassen också i ett annat avsnitt.
Ja, innan vi slutar nu då, vi tänkte att vi skulle ha våra grönsköna tips givetvis. Och nu är vi snart inne i en mass månad här. Och då har vi Earth Hour den 25 mars i år. Det är ju alltid en lördag, ni vet. På kvällen då ska man släcka lamporna. I år är budskapet tillsammans är vi världens chans. Vi släcker gatubelysningen i Kalmar tätort, i Lindsdal, i Smedby, Rinkabyholm, söderut också, Ljungbyholm, Påryd, Vassmolösa och Kolboda. Och sen släcker man belysningen på slottet, i domkyrkan, på teatern och vattentornet. Så det blir ju hyfsat mörkt där ett tag. Mm. Men du, vi kör några grönsköna tips på hur man kan delta i Earth Hour och göra det till en minnesvärd kväll. Vi har hämtat inspiration från Världsnaturfonden här.
Grönt och skönt tips.
1. Bjud din familj eller vänner på en mörker middag. Ät i mörkret och se om det smakar lika gott. Fast du inte vet vad som finns på tallriken. Intressant. Hittar du inte ens maten? Ja, det kan bli svårt. Men då kan man ju ta stearinljus och höja mysfaktorn. Och passa på att laga något klimatsmart såklart.
Mm, och tips nummer 2 då är att göra sin egen spellista på temat mörker och natt. Den kan man ha i bakgrunden när man äter middag eller kanske till efterfesten. Och jag har tänkt att Bruce Springsteens Dancing in the Dark, den är given på min lista.
Ja, jag bara funderar på vilka jag tar på min då. Mm. Då kör vi det sista ännu mer kreativt här. Papper, penna, målarfärger, kritor, penslar. Låt fantasin flöda. När timmen är slut så får man visa upp sitt mörkeralster för varandra. Vad blev det?
Ja, herregud, det kan bli vad som helst om man håller sig inom pappret, tänker jag också.
Ja, du, allra sist en teaser här. Den här budgeten vi pratade om, den kommer vi att publicera på nätet på vår hemsida. Tillsammans med en rad tips om hur privatpersoner och företag kan kroka arm med oss i klimatneutrala Kalmar. Så genom något vi kommer kalla lokala klimatkontrakt. Det blir spännande att se intresset för det.
Ja, det blir det. Men då tycker jag vi stänger av micken för idag. Och du som har lyssnat får ha en fortsatt fin dag. Och vill du kontakta oss så gör du det via ekopodden@kalmar.se.
Hej då!
Hej då!
Ekopodden. Klimatet, klotet och Kalmar.